Hej, jag heter William. Välkommen till 9R3-podden. Idag kommer jag att sammanfatta och recensera boken Rewire Your Anxious Brain av Catherine M. Pittman är en fackbok om ångest, panik och oro, byggd på modern hjärnforskning snarare än allmän självhjälp. Boken förklarar hur två olika delar av hjärnan, amygdala och cortex, bidrar till rädsla på olika sätt. Det gör att läsaren inte bara får en förklaring till varför ångest uppstår, utan också en praktisk modell för hur den kan hanteras. Fokus ligger på att förstå om reaktionen drivs av ett snabbt, kroppsligt alarmsystem eller av mer långsam oro, grubbleri och katastroftänkande. Genom den uppdelningen blir behandlingen mer träffsäker. Boken kombinerar neurovetenskap, psykologisk insikt och konkreta övningar och riktar sig till både personer som själva kämpar med ångest och till yrkespersoner som vill ha en tydlig och lättillgänglig förklaring av hur rädsla formas i hjärnan. Jag kommer att ge dig de viktigaste lärdomarna från den här boken. För det första, hur amygdala skapar den snabba, kroppsliga ångestreaktionen. En av bokens viktigaste idéer är att ångest inte alltid börjar i tanken. Istället kan amygdala, hjärnans alarmsystem, reagera på upplevda hot innan vi ens hinner förstå vad som händer. Pittman beskriver denna process som snabb, automatisk och starkt kopplad till kroppen. Pulsen ökar, andningen förändras och kroppen förbereder sig för kamp, flykt eller frysning. Det viktiga här är att reaktionen kan kännas mycket verklig, även när hotet inte är rationellt stort. Boken förklarar därför varför vissa ångestsymptom inte går att resonera bort med logik, eftersom de uppstår i ett system som inte arbetar med språk på samma sätt som den tänkande delen av hjärnan. Denna insikt hjälper läsaren att förstå varför fysisk lugning, exponering och gradvis träning ofta behövs när rädslan sitter djupt i kroppens alarmsystem. För det andra, cortex och oron som byggs av grubbleri och katastroftänkande. Den andra huvudvägen i boken handlar om cortex, den del av hjärnan som står för medvetet tänkande, analys och språklig bearbetning. Här uppstår ångest inte genom en omedelbar alarmreaktion, utan genom oro, ältande och mentala scenarier om vad som kan gå fel. Boken visar att detta slags ångest ofta matas av föreställningar om framtiden, snarare än av något som händer här och nu. Det gör att människor kan fastna i en loop där tankar producerar fler tankar och där känslan av kontroll paradoxalt nog minskar. Pittman betonar att denna typ av ångest kräver andra verktyg än amygdala-baserad rädsla, eftersom problemet ligger i hur hjärnan tolkar och förutser hot. Därför blir kognitiv omvärdering, tydliga beteendesteg och medveten begränsning av grubblande centrala delar i arbetet med att minska oro. För det tredje, varför boken skiljer mellan två olika behandlingar för samma symptom. Bokens metod är särskilt användbar eftersom den inte behandlar alla former av ångest som om det vore identiska. Istället lär den läsaren att avgöra vilken hjärnväg som främst driver symptomen. Det är en viktig praktisk poäng eftersom samma känsla av rädsla kan kräva helt olika strategier beroende på om den kommer från amygdala eller cortex. Via amygdala-baserad rädsla handlar det mer om att vänja nervsystemet vid det som känns hotfullt, ofta genom gradvis exponering och kroppslig reglering. Vid cortex-baserad oro behövs mer arbete med tankemönster, sannolikhetsbedömning och att avbryta mental upprepning. Boken blir därför inte bara beskrivande utan också diagnostisk i vardaglig mening, eftersom den hjälper läsaren att observera sina egna mönster. Det ökar chansen att använda rätt verktyg i rätt situation och minskar risken för att fastna i generella råd som inte passar den egna typen av ångest. För det fjärde, neuroplasticitet som grund för att hjärnan faktiskt kan tränas om. En central förhoppning i boken är att ångest inte är ett oföränderligt personlighetsdrag. Istället bygger resonemanget på neuroplasticitet, alltså hjärnans förmåga att förändras genom erfarenhet och upprepad träning. Pittman och Kale använder detta för att visa att rädsloresponsen kan försvagas när hjärnan får nya, mer lugna erfarenheter av sånt som tidigare upplevts som hotfullt. Det är viktigt eftersom många med ångest tolkar sina reaktioner som ett bevis på svaghet eller permanent felkoppling. Boken motverkar den idén genom att beskriva förändring som en biologisk process. Det innebär också att förbättring inte sker genom en enstaka insikt, utan genom återkommande övning där kroppen och hjärnan successivt lär sig andra reaktionsmönster. På så sätt blir förändring både begriplig och realistisk. Läsaren får en modell där små konsekventa handlingar ses som neurologiskt meningsfulla, inte som symboliska självhjälpsgäster. Slutligen, konkret självobservation. Övning och mod som praktisk väg framåt. Boken stannar inte vid teori, utan lägger stor vikt vid att läsaren ska observera sina egna reaktioner och använda enkla övningar för att påverka dem. Självbedömningarna hjälper till att synliggöra om ångesten uppstår i kroppen eller i tankarna och därmed vilken riktning arbetet bör ta. Därefter betonas regelbunden praktik där lugnande strategier, gradvis exponering och medvetna beteendesteg bygger nya vanor. Ett särskilt intressant inslag är att mod beskrivs som något träningsbart, inte som frånvaro av rädsla. Det betyder att målet inte är att aldrig känna oro, utan att kunna agera trots obehaget. Den hållningen gör boken mer användbar än många generella ångestböcker, eftersom den kombinerar förståelse med handling. Läsaren får inte bara veta varför rädsla uppstår, utan också hur man steg för steg kan förhålla sig till den på ett mer funktionellt sätt. Sammanfattningsvis, Rewire Your Anxious Brain passar särskilt bra för läsare som vill förstå ångest på ett vetenskapligt och samtidigt praktiskt sätt. Den är relevant för personer med panik, oro och undvikande beteenden, men också för terapeuter, studenter och andra som vill ha en tydlig modell för hur rädsla uppstår och förändras. Det som skiljer boken från många andra titlar i genren är att den inte nöjer sig med allmänna råd om att tänka positivt eller slappna. Istället kopplar den symptomen till specifika hjärnprocesser och visar att olika typer av ångest behöver olika metoder. Den kombinationen av neurovetenskap, pedagogisk förklaring och vardagsnära övningar gör boken särskilt stark. För läsaren innebär det både bättre självförståelse och mer träffsäkra verktyg. Den är därför ett bra val för den som vill ha en seriös, strukturerad och evidensnära väg in i ångesthantering utan att förlora fokus på det praktiskt användbara. Om du vill stödja Catherine M. Pittman PhD, du kan köpa boken via Amazon-länken som jag lagt i podcastbeskrivningen. Efter att du har läst boken, berätta gärna vad du tycker och dela dina tankar. Vi ses!